Då säger jag hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas och Emilio. En årssammanfattning där vi listar de bästa filmerna vi såg 2012.
Oh, vilket bra intro. Det var ju bra ju. Fan vad du var orolig för.
Jag vet inte. Det var ju kul att det gick så bra.
Ja, härligt. Perfekt. Tommy, hej. Är du här?
Ja, jag är här också. Lite nere faktiskt.
Vad har hänt med dig? Varför är du nere?
Min hund har dött.
Var den god?
Nej, man har ju drabbats av det här kända T-virus. Som det innegav både feber, hesröst och diskbrock faktiskt.
du ligger och mumsar i dig mediciner.
Ja, precis. Jag har fått någon så här sjuk, obskyra medicin. Jag fattar inte varför alltid tabletter ska ha så här konstiga namn som jag inte kan uttala dem till. De här heter så här endoprinium eller något liknande.
Det var ändå inte så jättekonstigt.
Nej, men det är Z och X med också, så jag vet inte om jag...
18 stumma kun.
Tyst eller inte. Hur som helst, när man tog i sig de här 900 milligram som jag har tryckt i mig nu, så du hamnar i någon helt annan dimension liksom. Det blir som så här 2001-filmen. Du ser bara massor med så här flashlights och neonljus framför dig nu. Jag sitter ju bara och stirrar in i en skärm nu.
Och det tyckte du var en bra idé att pilla i dig innan vi ska spela in en podcast.
Ja, men jag sitter ner, annars kommer min rygg liksom paja ihop och jag kommer liksom bli en haking efter några minuter.
Du får ju offra dig lite för podcasten.
Ja, det var ju det jag gjorde. Jag tryckte i mig massor med tabletter. Hur har du haft det, Emilio? Du har varit frånvarande några veckor.
Jag har varit frånvarande. Jag har varit i Japan. Jag har haft det väldigt mysigt. Det är dock kul att vara tillbaka. Och lyssnat lite på det ni spelade in medan jag var borta. Jag tycker ni skötte rätt okej.
Ja, det kan vi kanske säga till. Folk håller på att bråka om att vi inte släppte några avsnitt förra veckan. Men vi kan ju säga att om ni går in på harduintesett.se så gästade jag och Niklas ett avsnitt där vi varit intervjuade av Marcus bland annat och pratade om film.
Mycket fint avsnitt.
Trevligt.
Jag vill dock passa på nu, medan vi nämnde Japan, att ge ett litet shoutout till Johan, Sebbe, Juka och Kaide som var jättetrevliga att hänga med. Det var jättekul att ni kom ut och lekte med mig och Kim och gjorde det till en väldigt, väldigt, väldigt rolig resa. Och jag vet att Sebbe lyssnar. Så hej på dig Sebastian. Hej, hej, hej.
Han har lyssnat på det här skitet alltså.
Ja, det är...
Som helst, vad ska vi göra idag då, Niklas? Du pratade någonting om 2012 summering.
Utveckla. Vi har alla tre har skickat in en 10 i topplista från det bästa vi såg 2012. Sen har Emilio som trots att den är sämst på att räkna i podcasten. Han har slagit ihop det till en 10 filmer lång monsterlista av det bästa som Tommy, Filma, Niklas och Emilio såg från 2012.
Vi har ju lite regler här för att de ska platsa i listan.
De är lite otydliga, eller ja, de kanske inte är så otydliga, men det är filmer som hade premiär i Sverige 2012 kan man säga. Vissa filmer är från slutet av 2011, men det fanns ingen möjlighet för oss att se de här filmerna förrän i år.
Vi är lite snälla med vilka filmer som får komma med på den här listan och inte. Liksom. Känner vi att så här, men där hade vi faktiskt inte någon chans innan 2012, då får den vara med även om den gjordes 2011.
Precis. Till exempel.
Precis. Men det är så jävla många filmer var det inte, men...
Nej, och jag vet inte som jättemånga av dem som faktiskt var gjorde 2011 kom med på listan ens. Så att...
Två stycken. Vad jag kan få det till.
Vi hade fler.
Ja, ska vi dra igång där istället med plats nummer 10?
Det tycker jag.
Jag har inget att säga. Nej.
Vad sa du? Nej, jag har inget mer att säga. Vi kör helt enkelt. På plats 10 så har vi en film som jag och Tommy pratade om i förra avsnittet. Eller var det förra kanske? Rust and Bone, den franska filmen med Marion Cotillard och Mathias Schoenaerts. Eller hur ska vi uttala det?
Schoenaerts. Hans efternamn är typ samma uttal och samma stavning som min medicin jag har. Han är ett jävla apoteknamn med andra ord.
Ta lite schnatz nu innan du går och lägger dig sen. Vi gillade den här filmen skarpt, både jag och Tommy. Emilio har inte sett den. Men den kan jag säga lite snabbt. Den handlar om två personer där den ena är en strulig snubbe. Den tjejen är en tjej som har blivit skadad i en olycka och fått eller båda benen amputerade. Och blir rullstolsbunden. Men de bildar en skön enhet, de här två. Och lyckas lära sig saker av varandra. Varför var den här så bra, Tommy?
Nej, jag tyckte du summerade rätt så bra varför den var så jävla bra. Men för det första är väl deras, vad kan man säga, vänskap eller vad de har för någonting tillsammans. Han är ju väldigt arrogant, eller jag vet inte hur man ska beskriva hur han är. Han är inte självisk, men han är väldigt självisk ändå. Mm. Och försöker väl samtidigt flirta med honom, eller hon blir ju snabbt kär i honom. Och han är ju så jävla blind och lite korkad, så han märker inte det. Han är väldigt fokuserad på sig själv och skapar en ny karriär för sin son och nytt liv och sånt. Men jag älskar den här kärleksrelationen de har tillsammans. Den är väldigt fin och vacker.
Jag har inte sett den här. Men jag tycker att er beskrivning av Shreps karaktär låter ju som det man egentligen ville att killen i Intouchables skulle vara lite mer som. Mm.
Ja, just det. Vi jämförde de två filmerna faktiskt. Den här har ju allting som The Intouchables
gjorde fel. Inte,
ja, precis. Vi skulle ju prata om den filmen för några avsnitt sen, men vi sket väl det. För den var,
vi kom aldrig dit.
Nej, det var inte så överskattat, tycker ni inte det också?
Fast Emilio hade väl med den här på sin topp 10
lista. Det är bara för att inte har sett fler filmer än
Spider-Man och Avenger.
Ja, precis.
Samma problem som förra året. Emilio har inte sett tillräckligt.
Det finns en skärm i det också. Ska vi gå vidare till plats nummer 9? Se den här filmen, jättebra är den.
Kanonfilm. Plats 9 har vi Emilio, vill du ta den? Eller nej?
Det vill inte alls, vi har inte sett den heller.
Ja, jag skulle bara kolla om det.
Du är bara dryg, du vill bara outa mig.
Ja, sätter det på plats. Sen på plats 9 har vi Looper, science fiction filmen med Joseph Gordon-Levitt och Bruce Willis. Så de handlar mycket om tidsresor och lite sånt. Vad som kan hända om man om man dödar sig själv. Eller om man ska döda sig själv. Eller vad man... Tommy, vad säger du?
Det här är ju den perfekta sci-fi actionfilmen som jag väntat på länge. Jag tycker den Rian Johnsons mainstream debutfilm skulle jag väl nästan säga. Han har gjort Brick och så har gjort han... Fan, kommer inte ihåg vad den där jävla Brothers någonting heter den. Brothers Bloom heter den väl? The Brothers Bloom kanske. Sätt den innan. Det är helt tyst. Tack för hjälpen, hörni.
Ja, men det är du som är Rian Johnson-experten. Jag har bara sett Looper av hans...
Ja. Ja, men det här är ju hans bästa film han har gjort också. Även fast Brick är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men det här var perfekt action och superbra biofilm också. Som är både smart och rolig och... nervkittlande. Originell tyckte jag den var också faktiskt. Fast det finns en del liksom luckor i den, så tycker jag att ändå man köper ändå själva konceptet och hela universumet liksom som de har byggt upp där med tidsresor och sånt.
Det blir alltid lite krångligt det här med tidsresor och man kan bli, jag tror de säger det i filmen också, att man blir helt galen om man försöker förstå liksom, sätta allt i ordning och i kontext med de här tidsresorna. Man får liksom acceptera premissen helt enkelt. Och bara låta det sjunka in och sen åka med. Och då får man en ganska angenäm upplevelse. Jag tyckte det var en väldigt bra film som jag gärna ska se igen nu när den kommer på Blu-ray.
Typ. Jag vet inte, jag tycker den här filmen, det är många som har klagat på den mot alltså, det som händer mot slutet. Nu ska jag inte spoila den eller någonting sånt där, men att den blir lite så här Die Hard liknande mot slutet, men det tycker jag verkligen inte den blir. Alltså den blir såklart lite mer action mot slutet, men jag tycker det är bara superbra action. Om jag ska klaga över någonting så är det någon scen de hänger i någon stuga ute på vischan som är lite utdragen kanske, men den snappar upp snabbt igen liksom, tar igen tempo. Det är ju tempo till den här filmen som är så jävla bra, tror jag.
Emilio, varför har du inte sett den här? Du gillar ju science fiction och tidsresor.
Jag är bara jävligt dryg på att dra tummen ur. Men det... Och bara jävligt dryg, rent allmänt. Men ja, den är på min lista över filmer jag ska se. Så den kanske hamnar på 2013.
Istället
så ser du på hur snälla vi
istället så ser jag A Nightmare Before Christmas för 30:e gången.
Den är ju bra.
Nej.
Inte det din favoritfilm eller vad var det?
Ja, visst. Och apropå favoritfilmen ska vi lika gärna fortsätta till plats nummer 8 då.
Nu får väl någon... Ja, det blir jag igen då som får tända.
Du är bäst på det här.
Brukar jag säga själv. Ja. Det här var en film som jag och Tommy också såg nyligen. Men vi har inte pratat om den i något program. Den är rätt så Oscars-tippad. Heter Zero Dark Thirty. Som handlar om jakten på Bin Laden. Verklighetsbaserad alltså, om någon som inte fattade det.
Ja. Men det är ingen dokumentär länge.
Nej, men det är ju väldigt mycket material i filmen som är liksom hämtat från verkligheten. De påstår ju själva att den är extremt autentisk och realistisk. Och att det ska finnas saker som man får se i filmen som inte liksom har visats tidigare.
För allmänheten liksom.
Ja, men precis. Saker som CIA kanske inte har...
Som väljer att gå ut med det genom Hollywood känns ju väldigt...
Det är lite som en annan film på listan. Som vi, ja, det ska vi inte säga för mycket, men CIA är inblandade. Men de får ju inte säga för mycket. Men här har de ju i alla fall varit ganska frikostiga med information, får man säga. För det är väldigt, väldigt ingående.
Det är ju det som får en att tvivla på hur jävla mycket av det där som faktiskt är sant. Liksom.
I själva filmen?
Ja, men jag menar liksom, de säger så bara, saker vi inte visste innan. Så, men vad fan, det där, liksom, så, det känns ibland som att men det där hade de ju aldrig gått ut med att de hade gjort. Eller typ, ofta ni får den informationen.
Ja.
Alltså, filmen utspelar sig ofta, det är ju sådana här kända att det tar, alltså, filmen börjar ju... Alltså 2001, 11 september, när liksom den här kända olyckan hände, när planen och kraschade in i World Trade Center-byggnaderna. Och det där, redan där börjar ju jakten när de anställer då Jessica Chastain då, som någon slags utredare ska liksom fånga Bin Laden. Och sen håller den på bara, får man följa hennes och hennes teams jobb under de här 10 åren tills de... till sist spårar upp Bin Laden liksom. Och det är det som är så jävla bra med den här filmen, att de lyckas göra en så jävla episk och en slags katt och råtta lek faktiskt. Och samtidigt som de förhör massor med folk som är, ja, vad de tror inblandade till Al-Qaida och sånt. Man får ju se även öppningsscenen, som jag tycker är extremt bra, får man ju se hur, som också känns väldigt autentisk, hur man en skön waterboarding går till.
Nej.
Ja, exakt.
Jag vet inte, jag tycker det som är så bra med den här filmen är att den är inte så jävla patriotisk av sig heller. Den skulle kunna vara ännu vidrigare och äckligare liksom, att jänkarna slår tillbaks, jänkarna klarar hur som helst liksom. Men det är ju väldigt mycket samhällskritiken här också, hur de beter sig mot liksom fångar de har tagit som gisslan, alltså amerikanerna. Liksom, det är någonting att det känns som de går ett steg fram men hela tiden två steg tillbaks hela tiden. Man tror att de är nära att hitta Bin Laden, men sen märker de att de har blivit grundlurade av fel information och sånt där och hamnar i helvetet. Men den är extremt liksom bra thrillerscener faktiskt.
Det här låter ju som någonting som jag skulle bara svälja och gurgla runt liksom.
Ja, alltså, även fast filmen är 2,5 timmar så tycker jag att den är för kort. Jag skulle, som jag nämnde i, har du inte sett den podcasten förstås, men får jag nämna sen. Jag skulle nog vilja se, och samma regi, det är ju Catherine Bigelow som har gjort den här, som gjorde även Hurt Locker, som varit Oscarsvinnare för, var det 2010 kanske eller någonting, 2009. Jag skulle vilja se den som miniserie faktiskt, på kanske 8 avsnitt eller något liknande, 1 timme styck. Typ som de gjorde med den här HBO-serien.
Skulle de kunna göra ett avsnitt per år liksom? Alltså i ett år avsnitt. I storyn liksom, så att alltså, 2001 får ett avsnitt, 2002 får ett avsnitt.
Det vore en coolt grepp faktiskt. Men jag tror vissa år så stod det bara helt still.
Ja, men då får de skilja det. Då får de sitta och filma ett jävla liksom ett bås när någon sitter och skriver mail och svarar på jobbiga samtal liksom. Den riktigt uncut historien om saker som händer.
Ja. Men fast man vet slutet, hur det kommer sluta, så tycker jag ändå de har byggt en, liksom, en spänning. Och man sitter ju och hoppar i soffan liksom, när man ser den här filmen. Man är ju inte beredd på var den ska ta vägen. Det händer en hel del faktiskt, twist and turns faktiskt. Mm. Sen om allting är sant eller inte, det är såklart att man kryddar på vissa saker och kanske tagit in lite saker som inte egentligen fanns. Jag vet ju till och med att hon, huvudrollsinnehavaren Jessica Chastains karaktär är ju fiction.
Är det så? Okej.
Ja, det är egentligen bara en manlig en snubbe som gjorde det här, som samma jobb som hon gjorde, men de bestämde sig för att byta ut henne mot en kvinnlig karaktär. Mm. Vilket jag inte ser som ett problem alls.
Nej.
Så då märker man ändå att de har haft friheten att skriva om historien lite. Men ändå så känns det väldigt autentiskt, som de hoppar väldigt mycket bland riktiga autentiska bilder liksom. Det är inte bara den här 11 september-attentaten, utan man får se alla andra som här bombattentater som hände i London till exempel, med Londonbussarna och sånt. Så har de liksom tagit riktiga autentiska bilder liksom från nyhetssändningar när bussen har sprängt och sånt.
Ja, det blir väldigt starkt. Och passar väldigt bra in. De har väft in det på ett snyggt sätt. Det funkar.
Nej, jag älskar den här filmen faktiskt. Jag tror också Emilio kommer gilla den.
Mm, ja, det låter som min kopp av te.
Och apropå, nu vi håller på med politik och sånt där, kan vi fortsätta på nästa då?
Oh, en film jag har sett. Borde man ta egen lista? Filmer Emilio har sett. Topp 10. Eller bara 10 överhuvudtaget. Men nästa film på listan är Palme.
På plats nummer 7.
Ja, om man vill. Så en svensk film. Lite stolthet. Så. Yay, vi får vara med. Men det är en film av Kristina Lindström och Maud Nykander. Jag tänker anta att man uttalar det med Nykander, även fast det är med ett C, inte Nysander eller någonting. Eller hur?
Ja.
Ja, bra, tack. En dokumentärfilm om Palme, om hela hans liv från ung pojke till början av politisk karriär, till slutet av politisk karriär, till pang.
Såg du spelfilmen, eller spelfilmen, såg du dokumentärfilmen, eller såg du den här långa miniserien som var på 3 avsnitt?
Jag såg serien.
Okej, okay, ja.
Vadå, är det någon skillnad i?
Längden är väl skillnad. Att nu är det väl typ så här 2, eller en timme gånger 3 avsnitt eller någonting sånt där.
Ja, 50 gånger 3.
Ja, och jag tror, men det är väl typ.
Miniserien är längre. Än den.
Hur mycket längre, vet du det?
En timme skulle jag tippa.
Ja, något med en timme. Typ 3 kvart.
Men Niklas, du har också sett den här. Såg du filmen eller såg du serien?
Jag såg tv-serien också. När
ja, men vad bra. Då har vi samma referensmaterial.
Absolut.
Jag älskar ju sånt här. Jag älskar ju sån här liksom, karaktärs... Vad heter det? Porträtt. Personporträtt av historiska personer.
Mm.
Och särskilt... politiker tycker jag är sjukt intressant. Och särskilt någon som Palme, som är liksom våran JFK.
Ja, det är en bra liknelse. Jag måste säga att jag visste faktiskt inte så himla våldsamt mycket om Palme just det här, förutom att han blev skjuten och hela den grejen, och att han var väldigt han sa vad han tyckte, och att han satt sig lite på tvären gentemot till exempel USA och sån här. Han strök som inte medhårs, utan han gjorde sin egen grej.
Men det är det som är grejen. Alltså jag har ju växt upp i ett så här väldigt, väldigt vänsterhem. Och så jag har ju liksom haft den här bilden av att så här Palme är liksom en så här hjälte. Som liksom, om alla politiker kunde vara mer som Palme. Sen kollar jag liksom på den här dokumentären och tänker så här, men vad fan, visst, han kanske gjorde liksom rätt många bra grejer. Men han var väl kanske inte så här den reko-killen som alla... Som jag har fått liksom bilden av att han var. Liksom, han hade väl också lite halvtaskiga sidor och lite konstiga saker att göra saker på. Och framförallt så blev min morsa jävligt förbannad när hon såg den här serien. Eller filmen. För hon tyckte att den lite raserade den här helgonbilden hon hade av Palme. Hon är ju som sagt supervänster. Och liksom var ju... Hon var ju med. Hon var ju där när det hände. Liksom. Inte på...
Men blev hon sur på filmen? Filmen
för hon blev ju lite så här, hon blev ju lite förbannad att den raserade den här helgonbilden. Så hon sa, jag bara, men är du arg på liksom, på vad är det som stör dig? Du måste ju vara filmskapen. Hon bara, jag är lite sur på de här Kristina och Maud, att de har lyckats förstöra den här underbara bilden hon hade av Palme. Men det är väl liksom bra när man lyckas få fram nya saker som kanske har glömts bort. Liksom, det var ju ändå hur länge sedan som helst. Det var ju när sköts han 86.
Mm.
Det är ju liksom, det är ju ett tag sedan nu. Så att man glömmer ju gärna bort de dåliga sakerna. Särskilt med såna här människor som till exempel JFK och Palme. Liksom, som har gjort väldigt mycket bra och sen blir skjutna. Liksom, när man blir skjuten, då är det ju nästan som att man får liksom en clean slate. Att man får ju inte kritisera någon längre på samma Nej. Sätt.
Nej.
Och då är det ju rätt lätt. Det känns ju som det i alla fall. Att det dåliga glöms liksom bort mycket snabbare än vad det faktiskt borde.
Ja, det håller jag faktiskt med om. Nu har det ju gått ett antal år, som sagt. Sen om den här filmen är väl rätt i tiden. Fast den kunde ha kommit ännu tidigare, tycker jag nästan.
Måste också påpeka att jag såg direkt efter, jag blev så här palmekåt när jag såg den här.
Mm.
Och då kollade jag på den här SVT-serien, vad fan heter den? En pilgrims död.
Ja, just det.
De startade någon ny form av palmutredning. För fan, vilken jävla skitsörja det var. Alla er som är med och skapar den serien, fan skärp er.
Leif G.W. Persson är ju den drivande.
Usch, alltså. Det är ju manuset var det hemskaste jag någonsin hört. Alltså, folk pratar ju inte sådär.
Hatar du GV?
Nej, nu gör jag det.
Nej, nu gör jag det.
Mm. Nej, jag vet inte. Jag får se om jag ska... Nej, såklart jag ska se den. Jag har ju den till mig nu. Så det blir vi trycka igång den någon dag.
Mm. Ja, Palme är riktigt. Kanske.
Men jag är inte så jävla intresserad faktiskt. Jag tycker... Fan, jag har fått nog av Palme redan. Jag är ju uppväxt med Palme nästan, känns som.
Men vi är ju Vällingby, Hässelby området.
Ja, men jag vet inte, det känns som man har pratat om Palme hela tiden. Jag glömmer aldrig bort när TV3 startade, så hade de Palmeutredningen, sände de på TV3. De satt och skrek åt varandra med Robert Aschberg. Och redan där tyckte jag det var, jag vet fan. Är inte det en av världens dyraste utredningar eller någonting sånt där som de har slängt våra skattepengar på?
Ja, man kan ju liksom inte lägga ner den heller, för det är ju bara så att man har erkänt förlust liksom, att alla de där pengarna var till spillo. Liksom, nu måste man ju fortsätta, liksom, annars är det ju bara att man har slösat pengar. Nu måste man ju fortsätta slösa pengar som man kan låtsas att man... Vi kan ju så här, låtsas och kännas bra på någonting. Att, så här, fan, men de går i alla fall till något där pengarna. Vi är på väg, ja. Vi är på väg. Mm.
Ja, men ser den, Tommy, den är bra ändå. Fast kanske skönt, som jag tyckte det var skönt att dela upp den på tre delar. Jag tyckte det funkade att göra så. Lite mastigt skulle jag kunna tänka mig att se allt på raken. Men...
Jag såg alla tre avsnitt på en gång.
Så?
Bara rakt av. Dig. Nej, jag tyckte den var skitbra.
Ja, men den var bra. Svinbra dokumentär.
Mm. Okej, okay, ja, det är såklart jag ska säga. Skitsamma, vi går vidare på nästa. Vilken plats är du på? Sjätte plats, va?
Mm. Ja.
Har vi ju Changi Mo's The Flowers of War. Som är den första filmen faktiskt som Changi Mo har gjort. Som han samarbetar med någon västländsk skådespelare. Vad jag kan komma på nu när jag tänker efter. Jo, det är det. Det måste det vara. Och det är ju inte mer eller mindre Christian Bale som han har tryckt in i den här filmen. Där han spelar... han spelar inte präst, utan han låtsas att han är präst. Och tar över en kyrka för att gömma massor med kinesiska... Vad säger man? Pinuppflickor. Från 30-talet när Japan invaderade Nanking. Som var känd för The Rapes and Murders in Nanking. Där japanerna bara intog den här stora staden. Och våldtog och mördade över 400 000 kvinnor eller någonting sånt där. Helt sjukt var det.
Mm.
Och det är det filmen handlar om i den här kyrkan. Där Christian Bale menar som är omringad av de här japanerna då. Som försöker ta sig in i kyrkan. Som kyrkan heligt så vill inte japanerna spränga ut dem. Men de försöker liksom få ut dem på något sätt liksom. Och Christian Bale fejkar ju att han är präst liksom. För att ta hand om de här pinup-tjejerna. Samtidigt som det finns ett gäng unga tjejer också. En kvinnokör kanske det heter. Gosskör säger man när det är pojkar. Vad fan heter den här tjejer då? Kvinnokör. Kör. Med feminina anslag. Men som vanligt så är den här extremt snygg och vacker och väldigt välspelad som det är alltid med Changi Mo's filmer. Så jag tycker man ska se den verkligen om man gillar för det första asiatisk film och om man är Changi Mo-älskare som jag är. Extremt vacker. Så.
Han har ju gjort Vägen Hem, Hero, House of Flying Daggers.
Bland annat. Ja,
hur står sig Flowers of War jämte de filmerna som jag har sett och som jag verkligen tyckte om faktiskt?
Alltså förutom Vägen hem de jämförde med har ju varit liksom lite, inte kung för action men lite mer actionbetonade filmer. Lite mer actionbetonade filmer är ett snyggt liksom, visuellt landskap. Vägen hem är ju liksom en drama som inte, den är inte så jävla, den är inte snyggt fotat, eller det är den ju. Det är ju mer landskapet som är snyggt, men här är ju verkligen liksom, han har blandat ihop det bästa från Vägen hem, från hans dramafilmer liksom Vägen hem, Vikarien och sånt, och House of Flying Daggers och Hero liksom satt ihop det. Så liksom det snygga visuella från actionfilmerna och sånt är där, medan liksom den grymma regin över liksom karaktärer och skådespelarna finns där från dramafilmerna. Mm. Så jag tycker liksom han har liksom plockat det bästa han kan göra från alla liksom genrer och satt ihop det till den här. Den är extremt hemsk men samtidigt väldigt rolig och vacker att titta på. Sjukt bra musik är det också. Finns på Spotify soundtracket. Rekommenderar jag.
Ja, men den måste vi se.
Ja, vi skrattade ju, eller vi var ju rätt rädda när vi såg den här trailern precis när den kom ut.
Mm. Det är nog det som har gjort att jag har tvivlat lite och inte kastade
mig. Ja, med all rätt. Det är ju en svindålig trailer till den här filmen. Jag tycker att man inte ska se trailern. Och det sämsta med den här filmen är faktiskt Christian Bale. Jag skulle faktiskt sätta den högre upp på min lista om det inte vore fanns överdrivna skådespeleri ibland. Han är extremt vidrig igen i den här filmen.
Känns men, han men... felkastad eller tror att de tog hans namn?
Kommunikationsproblem, så här, nu ska du spela lite virrig och galen präst där, och så sitter han så här uppe på kyrkotornet och sen när så här, tjejerna kommer in, så sitter han så här, så här klappar sig själv på benet och pekar på dem så här, och sen faller han ner så här baklängs, så det blir någon slags buskisfilm helt plötsligt.
Ja.
Då satt jag på mig hemskunden på direkt och bara, nej, vad är det som händer? Men sen drar den igång igen, så alla scener när de här tjejerna är med och sånt är svinbra, samtidigt när Christian Bale ska hålla på och spela runt och sånt är lite, ja, så där.
Han har väl huvudrollen, så det är väl lite problematiskt.
Ja, han har det, men jag tycker ändå det är tjejerna som gör den här filmen. De här pin-up-tjejerna och de här unga tjejerna som bor i kyrkan som han hittar där. Mm. Så det är liksom 12 tjejer från varje grupp och de har ju olika bakgrund. De här hor-tjejerna, pin-up-tjejerna, vad man ska kalla för. Och så är de här lite kristna unga tjejerna i runt 12-13 års åldern som är där. Det blir ju konflikter såklart liksom.
Ja. Ja, nej men jag...
Mm. Inget Emilio kommer se kanske.
Nej, jag är inte jättesugen på den här. Jag tror jag fortfarande är fast i den där trailern.
Tänk vad vilken skada en trailer kan göra.
Ja, det är helt sjukt. Alltså, den var ju hemsk.
Mm.
Men jag ska ge den en chans i alla fall. Ska vi gå vidare till plats 5?
Ja, det tycker jag.
Emilio, vill du ta den här?
Det kan jag göra. På plats nummer 5 så har vi en till dokumentär faktiskt, om en helt annan typ. På plats nummer 5 har vi faktiskt The Imposter. Den, vi pratade om den för ett par avsnitt sen, gjorde vi väl?
Ja.
Filmen om den, vad är han? Spansk? Fransk?
Han är fransman.
Han är fransman, eller hur? Men de hittar honom i Spanien. Den franska lilla pojken som lurar in sig i en amerikansk familj som deras son.
Han lurar en hel nation.
Exakt.
Ja. Ja, men det är en väldigt intressant dokumentär om just hur fan, man tänker på hur fan gör man det? Alltså, det är ju fysiskt omöjligt att lura någon att bara, hej, men jag är din son.
Mm.
Som jag... du har tappat bort för typ 3 år sedan. Sex
det
år
som
sedan.
Gör den filmen så bra är att den är så extremt snyggt återberättad faktiskt.
Mm.
Ursäkta.
Men grejen är också så här. Filmen är ju upplagd verkligen så direkt som att säga, okej, det här är jag. Jag är personen som lurade de här människorna. Så du vet ju direkt att okej, han har ju åkt fast.
Mm.
Vi pratade ju om det i vårt imposteravsnitt. Men att den första liksom, vad säger man, synopsisgrejen som de släppte till den här var ju såhär, en person lurar sig in i en familj typ såhär, men, eller nej, då familjen har tagit bort sitt barn och nu hittar de honom, men någonting är inte som det stämmer typ. Varför har han helt plötsligt en fransk brytning? Och så är det så här, oh, det här är ju, låter ju astufft. Men filmen är ju inte alls upplagd så. Det är ju så här direkt, okej, de har tagit fast honom. Hur gjorde han?
Mm.
Och så blandar de ju med liksom floating heads, intervjuer över voiceovers med, vad heter det, dramatiseringar.
Floating heads, heter inte talking heads då?
Men whatever.
Floating heads är det man har på filmposters.
Ja, och de har en poster.
Ja.
Sjukt det skulle vara om det var floating heads som åkte en
poster. Well, the journey started 3 days ago, och så är det huvudet som flyter runt sig. Ja.
Mm. Talking heads kanske heter. Men ja, så med överdramatiseringar med voiceovers.
Mm. Extremt bra faktiskt. HBO-dokumentärer har för mig också. Levererar.
Möjligt.
Mm. En av årets bästa dokumentärfilmer faktiskt. Det har varit, jag tänkte på det typ, det varit dokumentärfilmernas.
Jag tänkte ju säga det. Det var, vi har ju Searching for Sugar Man. Sen till min stora besvikelse har jag inte haft möjlighet att se Room 237, dokumentären om The Shining konspirationerna.
Mm.
Det blir väl en film som eventuellt får hamna på någon 2013-lista då kanske, när vi väl hinner se den.
Och om det inte har varit bara dokumentärfilmer så har det varit ändå spelfilmer som har handlat om någonting som har hänt på riktigt liksom. Som
dokumenterande är spelfilmer, eller vad kan man kalla dem?
Precis, som till exempel Looper.
Game Change.
Ja. Mm. Ska vi skita i min torra humor nu? Och så
skuta vidare
till plats nummer 4.
Mm. Det är en film som vi pratade om förra avsnittet, tror jag. Aktuell film som heter Life of Pi. Life of Pi. Kan aldrig bestämma mig hur jag ska uttala det där.
Men om du säger Life of i början så måste du säga Pi. Det vore dumt om du fortsätter på svenska helt plötsligt.
Pi, ja. Ja, men jag vet. Det har blivit någon jävla konstigt där med. Svengelsk variant. Men skitsamma. Det är Ang Lees film som är baserad på boken med samma namn. Och som handlar om den indiska pojken som åker... skeppsbruten pojke, så han har en bengalisk tiger som sällskap.
Mm. Så vi tippade på att han skulle bli Oscars nominerad, Richard Parker.
Men det blev han inte.
Nej.
Skandal. Däremot så kan de ju ta hem bästa specialeffekt. Och det är väldigt omöjligt att Richard Parker dyker upp då på Oscarsgalan ändå.
Och har ett såhär tacktal, de drar ner såhär projektorer och så sitter han såhär, oh, thank you.
It was quite difficult to do this shit.
Oh dear.
Okay. Ang Lee har väl också en chans på en statuett för bästa regi, eller? Är det jag som...
Det stämmer nog inte.
Så. Nej, men bästa film kan den vinna.
Ja.
Jag satte faktiskt den här högst upp på min lista. Jag vet inte, jag kanske får äta upp det senare, men känslan när jag hade sett klart den var att jävlar, alla bitarna passade perfekt och det var en väldigt, väldigt bra känsla, väldigt bra slut. Upplyftande. Ibland så kan filmer vara bra stora delar, men så håller det inte i slutändan ändå.
Finalen.
Finalen kan inte leverera, men här tyckte jag att finalen gjorde att den lyfte sig några extra snäpp. Även om det kanske fanns ett par delar i filmen som var lite långsamma, så tyckte jag ändå att helhetsintrycket var väldigt starkt. Tyckte det var en väldigt trevlig film. Du gillade den här också, Tommy?
Ja, jag älskar den jättemycket. Jag tycker det var den bästa bioupplevelsen jag haft på väldigt länge. Särskilt 3D som jag är så sjukt mycket emot. Det här skulle jag till och med säga att den ska man se i 3D. Den är så extremt vacker och gör sig väldigt bra i 3D faktiskt.
Hör du det, Emilio?
Ja, jag hör.
Är det något du är sugen på, eller?
Jag är jävligt sugen på den här, faktiskt. Det är jag faktiskt.
Snabbt, förlåt. Men Ang Lee är nominerad.
Så. Han är det? Ja. Okej. Okay. Då hejar jag på honom.
Ja, det gör du säkert. Vad bra. Men den här ska du se, Emilia. Ser du med din flickvän?
Varför då?
Det blir mysigt.
Skit. Ser du med någon annan, då?
Ja.
Men någonting du inte ska skita i, Emilio. Fan vad dåliga segways vi har. Men det är plats nummer 3 som du älskar.
Ja, en av mina... Det här var min favoritfilm 2012. Som är lite förbannad att ni drog ner den. med era jävla skitlister.
Jag hade den rätt högt uppe. Niklas hade inte mer än alls.
Nej, du, jag kollar ju mest åt Niklas håll.
Ja.
Blänger, ilsket. Men Moonrise Kingdom har vi på plats nummer 3, blir det väl.
Årets tredje bästa film.
Årets tredje bästa film. Om man måste ta hänsyn till er. Men det är ju självklart Wes Anderson filmen med självklart Bill Murray. Självklart vad fan heter han? Jason Schwartzman. Och även Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton.
Och även ett jävligt snyggt kamerarbete.
Jävligt snyggt kamerarbete och jävligt snygga miljöer. Och som alltid när det är Wes Anderson, så underbara karaktärer. Och då de här miljöerna som känns som de är uppbyggda i liksom ett dockskåp på något sätt.
Mm.
Man får bara se den här mannens fantasi liksom bygga ut ett drama med de här små dockorna som är hans skådespelare. Det är underbart och det är en fantastiskt fin film.
Den bästa quirky-filmen på länge.
Faktiskt. Niklas, varför är du så jävla dryg för?
Jag hade glömt av den här filmen lite grann. Nej, för mig är den helt okej. Men den fångar mig inte på samma sätt som Fantastic Mr. Fox gjorde. Jag tycker det här är lite mer av en förvisso väldigt vacker axelryckning, om jag ska vara...
Så. En vacker axelryckning, ja.
Ja, det är ju helt, det är trevligt det också i och för sig. Men jag är inte lika stort Wes Anderson-fan som framförallt du, Emilio. Så jag kände inte riktigt lika mycket för den här. Men jag böjer mig. Jag har inte så mycket att välja på.
Skulle du kunna se om den, tror du?
Alltså
som en liksom så här mysfilm, bara sitta hemma och kolla på? Eller
nej,
för,
nej. Alltså jag är inte sugen alls.
Vilka Wes Anderson-filmer har du sett, Niklas?
Jag har sett Fantastic Mr. Fox, den här Royal Tenenbaums, som jag tycker nog är hans bästa. The Darjeeling Unlimited.
Darjeeling Limited, ja.
Har jag sett, tyckte det var helt okej. Helt okej tycker jag är det man applicerar på hans filmer då och då. Men ibland blir det väldigt bra, som Fantastic Mr. Fox och Royal Tenenbaums. Jag tror inte jag har sett...
Har du sett Rushmore?
Nej, den har jag inte sett. Och inte Life Aquatic heller. Men det känns som att de är ungefär likadana som de här.
De är ju väldigt, väldigt Wes Anderson. De är ju väldigt quirky karaktärer. Lite så här 60-70-tals feel över allting. Allting är Manchester. Det är ju hans signum.
Ja, det kan man säga.
Man ska prata i glasstermer.
Han är ju sin egen genre nästan, känns det.
Ja, Wes Anderson.
Ja. Så välförtjänt tredje plats faktiskt. Jag tyckte den var svinbra. Lite underskattad faktiskt. Jag tycker den har försvunnit från diskussioner och sånt.
Fan, vad säger du? Ska vi dra upp den till plats 2?
Ja, vi gör det.
Ja, vi gör det.
Och då... Nej. Plats 2 då? Det är Niklas. Nu är det näst bästa film som vi har sett 2012.
Ja, det här ställer mig helt bakom faktiskt. Det är också en verklighetsbaserad film, precis som Zero Dark Thirty. Det var det jag fiskade efter också, det med att CIA är inblandade. Men det här är en äldre händelse. Vi talar ju om Argo, om det, folk inte har greppat det. Den händelsen är man via en påhittad filminspelning skulle försöka få ut några amerikaner ur Iran. Efter att amerikanska ambassaden har stormats av arga demonstranter, så måste man, Ben Affleck i rollen som en slags fritagningsexpert, måste få de här människorna ut ur landet via lite okonventionella metoder. Väldigt underhållande, väldigt spännande, väldigt rörande. Jag tyckte det var nästan perfekt.
Ja, jag håller med. Jag tyckte du beskrev det rätt så bra för några avsnitt sen. Beskrev, men det som bästa med, även fast Ben Affleck har huvudrollen, så släpper han ju fram alla skådespelare liksom, så det känns som alla har fått sitt liksom spelrum och utnyttjar deras kompatibilitet liksom till 100.
Ja, absolut. Han är ju väldigt lågmäld och släpper fram hela ensemblen. Det blir ett starkt helhetsintryck. Det är många fina roller som man tar.
Och sen är det så jävla spännande. Alltså, jag tycker att du lyckas göra en thriller utan att använda några pistoler och actionscener.
Mm.
Så det måste vara hur svårt som helst. Liksom. Men här är ju liksom bara att hur han ska få ut dem ur landet och på vilka metoder han kommer använda. Liksom. Känns som jag vet inte spionfilm är dumt att säga, men det känns väldigt liksom, lite spionmässigt när de försöker infiltrera sig in i landet och sånt där.
Mm.
Så, jag tycker den är skitbra. Jag tycker det här är bästa Ben Affleck har gjort till mig. Jag har också läst lite så här recensioner om den här filmen där folk inte tycker den är lika bra som Gone Baby Gone och The Town. Jag tycker den här det är det bästa han har gjort. Mycket bättre än de två föregående filmerna.
Mm. Ja, jag tycker det är klart bästa han har varit inblandad i.
Mm.
Det jag sett. Emilio?
Ja, nej, jag vet inte vad jag har sett den. Men det är... jag vill se den här också.
Du har mycket kul framför dig.
Ja, det är jävligt spännande. Det är därför jag gör den här podcasten. Inte för att jag vill prata om filmer jag sett. Det är bara för att få filmtips.
Ja.
Jag borde ju lyssna på den här podcasten egentligen.
Varför gör du inte det?
Vad fan gör jag här?
Ja, istället för att spela in den så är det borde den.
Det är bara ett hinder. Ska vi hoppa på plats nummer ett?
Uff. Tommy, jag tycker du ska ta den här trots ryggsmärtorna.
Plats nummer ett. Jag ska hinta lite vad det är för någonting. Jag hade tippat att den här skådespelaren... Den här släpptes förresten i staterna 2011 men kom inte till Sverige förrän april-maj 2012. Mm. Så det var därför vi tyckte att den ska vara förtjänt vara med på listan. Hur som helst hade jag tippat den här huvudrollsinnehavaren skulle bli en av årets bästa skådespelare tills jag såg Premier Rush då jag tyckte att det var inte så jävla bra. Men vi har ju Jessica Chastain också som var med i Zero Dark Thirty som vi pratade om innan också som gör ett underbart jobb. Och det är ju verkligen hennes år kan man ju säga.
Mm.
Och den film vi pratar om såklart är Take Shelter.
Den här jävla filmen.
Jag ska säga, det var Michael Shannon som du...
Precis. Michael Shannon som är också så jävla bra i den här filmen. Lite kortfattat om filmen. Det handlar om Michael Shannon och hans familj. Jessica Chastain och hans döva dotter. Hon är döva. Nu har
hon
sett
är, hon är döv.
Grejen är att Michael Shannon börjar få typ så här visioner över någon slags apokalyps som börjar närma sig.
Stor storm.
En storm som kommer ta över världen och allting kommer bli helvete. Och han han handlar ju detta med, genom att bygga liksom ett shelter i sin trädgård. Och det här går ju ut över hans familj och jobb och vänner och sånt där. Folk tror ju att han bara är galna medan han är rätt så hundra på att det han ser och drömmer om kommer verkligen att hända.
Det låter ju nästan som den bästa liksom svaret på så här, du är ju fan galen. Nej, men jag är rätt hundra på att den här stormen kommer komma. Ja, det är det som gör dig galen.
Ja, det som gör den här filmen så jävla bra är att man, tittarna vet ju inte vilken sida man är på. Om Michael Shannon har rätt, om han är bara sprittsprångande liksom galen. Eller om han liksom har rätt om det han gör och säger att han handlar rätt. Så man köper ju alla karaktärer varför de säger emot honom och tycker att han är galen liksom. Men samtidigt tycker man lite synd om Michael Shannons karaktär som liksom försöker övertala alla, särskilt sin familj, för att rädda dem från den här kommande apokalypsen som man tror kommer komma.
Mm.
Alltså jag kan ju direkt säga att jag håller inte med om att den här ska vara med på listan överhuvudtaget. Jag tyckte den här filmen var jävla tråkig. Passa direkt, tänker jag bara. Jag gillade inte den här filmen överhuvudtaget.
Jag och Niklas satte väldigt högt upp på våra
listor. Ni hade den som ett, tvåa på båda era listor. Det är därför den hamnar i jävla skitfilmen.
Kul, men nu när det är så jävla bra, Emil, eller när den hamnar på första plats, kan du inte prata om vad det är som är så bra med filmen då?
Men det är inget bra med filmen. Det finns en bra scen och det är när de är i kafeterian och käkar och han, vad heter det, Michael Shannon börjar bråka med en av sina vänner och de börjar slåss där inne. Det är en sjukt bra scen. Det är en sjukt bra scen. Men annars än det så tycker jag bara så jävla intetsägande.
Jag tycker verkligen inte jag. Niklas, ta över nu.
Mm. Jag tycker att det här är en film som stannar kvar i medvetandet väldigt länge.
För jag vet ingenting av den här.
Låt Niklas prata nu för helvete.
Han sitter ju bara och ljuger.
Du tror jag att jag ser dig med flit här. Nej, men jag, som exempel, jag kan säga att jag såg om den här filmen för inte så länge sedan med min brorsa som inte hade sett den. Och sen snackade jag med honom några dagar efteråt. Och då sa han att han kunde inte släppa den här filmen riktigt. Han hade svårt att somna på kvällen. Sen så började han läsa på om sådana här fenomen med, det är lite så här fåglar som dör i Take Shelter. Om sådana här stormar och så här gult regn. Och sen började han faktiskt bygga sitt eget... Nej, det är cykelkällan.
Han glasade in sin balkong, det var det han gjorde.
Ja.
Han var spikt, nu, och nu sitter han på vischan.
Nu sitter han på vischan. Vilken jävla effekt den här filmen hade på honom.
Han har blivit spikt från den galen, din lillebror. Ja. Nu sitter vi här och skrattar åt honom.
Ja.
Ska jag inte gå och slåss med honom i kaffeteriet?
Mm.
Nej, men alltså det... Jag tycker att det kunde ha blivit en rätt så här tam historia. Men jag tycker att de har hittat precis rätt ton. Det är väldigt fint spelat av Chastain och Shannon. Och sen har de här kusliga scenerna och en obehaglig stämning rakt genom filmen. Jag satt som på nålar hela filmen. Och jag var lite skeptisk till slutet första gången jag såg den. Det var det jag tyckte var dåligt med den. Men när jag såg den andra gången, då tyckte jag det var helt klockrent.
Jag tycker det är riktigt beige slut. Ärligt talat.
Håller du käften, Emil? Det här är på plats nummer 1, bara så du vet det.
Men fan tror du att du pratar med? Det är Take Shelter.
Ja. Ja, nej. För att summera ihop listan då, ska vi göra det lite snabbt.
Mm.
Ja, på 10:e plats hade vi vilken?
Rust and Bone.
Och på 9:e plats?
Looper.
Ja, ska ni prata med varandra i munnen eller? Nu får du fan avgöra. Ta varannan.
Ta varannan. Niklas tar den här. Niklas tar nästa.
8.
Zero Dark Thirty.
Cabin in the Woods.
Vad fan var det? Cabin in the Woods.
Yeah. Fuck!
Ja, sen går på 7:e plats Palme. 6:e plats The Flowers of War. 5:e plats The Imposter. 4:e plats Life of Pi. Nu hör jag när jag säger Pi där. 3:e plats Moonrise Kingdom. Och 2:a plats Argo. Och 1:a plats som årets bästa film 2012 är Take Shelter.
Hade inte vi den här på 2011s lista också?
Nej.
Gud, så långt ändrar det. Nej, det hade vi inte.
Det hade vi inte, okej. Okay.
Om man ska bara... Har vi lite bubblare förresten som inte har kommit med?
Ja, jag ville ju gärna ha med Searching for Sugar Man. In the Game the Movie, en annan bra dokumentär.
Ja, verkligen. Herregud att inte den kommer i Emilio.
Avengers.
Skyfall.
Nej, fy fan. Jag vill sluta prata. Hur fan kan Skyfall vilja att det ska komma med?
Det var årets bästa actionfilm.
Fan. Ja, ja.
Ska vi säga att alla våra enskilda listor kommer komma upp på vår hemsida?
Så ja, precis. Tnepod.wordpress.com. Där kan du läsa våra, precis som Niklas sa, enskilda listor.
Mm.
Så kan du få se. Kom gärna med era egna listor också.
Ja. Bara skriv och klaga om ni saknade Prometheus och Dark Knight Rises. Och...
Ja, precis. Maila gör ni på tnepod@gmail.com. Men om jag bara får säga lite snabbt, vad tycker ni om filmåret 2012 då?
Alltså, jag har inte sett någonting, så jag tycker det känns jävligt tomt.
Ja, men det är ditt eget fel. Jag kan inte säga något annat om.
Antagligen det, men ja.
Jag tycker, jag är lite besviken med tanke på vilka förhoppningar jag hade.
Jag tänkte precis säga det. Det var mycket höga förväntningar på många filmer.
Ja. Jag tyckte 2011 tyckte jag var ett starkare år. Betydligt starkare. Det var, jag kommer ihåg att jag också var rätt besviken på när vi summerade det. Eller att jag sa att det kunde varit bättre, men jag tycker nog det var lite vassare än 2012 i alla fall.
Ja, då hade vi ju Dry med och sånt.
Ja, precis. Och Melancholia och Contagion, ja. Och lite andra sköna filmer. Ja.
Men det här året, precis som du säger, man har många filmer man har haft höga förväntningar på. Alltså Prometheus, svindålig. Och sen Hobbit var inte heller så jävla rolig. Dark Knight Rises. Mycket sådana här stora mainstream blockbusters som man trodde att det här blir en skön resa.
Mm. Men, ja, jo, men jag förstår ju vad du syftar på. Men man kan väl säga så här att de filmerna som jag hade med på min topp 10, jag tror inte att jag nämnde i princip någon av dem. Möjligtvis Looper kanske. På, när vi när vi satt och spånade inför vilka som skulle bli 2012 års bästa filmer för ett år. Så det är bara liksom så här oväntade filmer som har tagit sig upp.
Men är inte det alltid problemet när man har höger, när man har någon typ av förväntning, så blir man alltid besviken?
Ofta blir man ju det. Beror ju på hur
man ska höger. Ju alltid gå in helt jävla nollställd.
Det är svårt att göra det. Det är jävligt svårt. Då får man ju inte se en enda trailer, inte läsa någonting. Och...
ja. Men du gjorde ju det med Looper. Du hade en sån där media blackout.
Ja, det funkade ganska bra.
Ser du?
Och samtidigt så fanns det ju en hype kring filmen. Att man trodde att den skulle vara bra. Mm. Att alla hade snackat om den så mycket.
Ja.
Och jag tyckte väl kanske inte att den var lika bra som jag förhandssnacket hade antytt. Men jag gillade den ändå.
Mm.
Det var det jag har att göra med media blackouten eller inte.
Jag gjorde ju så med Cabin in the Woods. Den stängde jag av på direkten. Så jag fick höra nys om den. Hjälpte inte så mycket. Det var en bra film verkligen. Men jag vet inte. Jag ångrar att jag...
Det var inte det, värt.
Det är ju en plåga man måste dra igenom.
Ja, undvika allting. Sitta och hålla för öronen på bio. Och sitta och skrika och gapa.
Ja, precis. Men Emil, vad känner du fattas på den här listan då?
Nej, alltså jag kan
Avengers inte... har vi ju inte haft med till exempel.
Nej, jag tycker det var en sjukt bra actionfilm. Men med tanke på de listorna som faktiskt är med på den här listan, så är det okej med att den faktiskt inte kom med. Det är ju Take Shelter jag klagar på. Annars tycker jag att det är en jävligt bra lista. En stark lista.
Kul att den film du hatar är mest över 2000.
Alltså, det är helt sjukt hur ni kan sitta och hylla den till höjderna. Alltså.
Jag tror du måste se om den i video.
Men jag vill ju inte det. Gud vad grinig jag låter.
Skit samma. Vi rundar av här. Vad händer nästa vecka kanske vi ska säga?
Då ska vi köra ett avsnitt där vi tittar på filmerna som kommer 2013 som vi är mest sugna på och kanske minst sugna på. Vi kör tittar in i kristallkulan och försöker spå lite vilka som blir 2013s års största succéer.
Ja.
Och vi verkligen är jävligt bra på tydligen, eftersom vi är besvikna på allting vi trodde skulle bli bra 2012.
Ja, absolut.
Verkligen. Vi kanske förespår en och annan trend också som kommer komma 2013.
Inte omöjligt.
Inte omöjligt, men väldigt omöjligt för Emilio om han får bestämma. Armarna är kors, tjura i 3 veckor nu. Då tackar jag så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och hoppas ni nöjda. Såklart ni kan mejla in era egna privata listor. Det vill vi gärna ta del av. Och tyck och tänk, tänkte jag säga.
Tyck till.
Tyck till om vår lista. Vad ska du bort eller vad ska tryckas in? Vad missade vi?
Mm.
Och vad Take Shelter värd på första platsen? Ja, det var för fan. Hej då!
Hej!
Hej då. Ha det bra.